Det här är en församling som har haft förmånen att få så många fantastiskt goda resurser. Tack Anders för att du bjöd in mig hit. Jag var på releasekonserten med Elsa i fredags. Fantastiska sångare och musiker och producenten. Att få med så, Anders, jag brukar säga det ibland, eller jag förmedlade vidare åt Anders, att när jag kom hit, när dinosaurierna gick här på jorden, så upplevde hur Gud sa att jag kommer alltid att förse den här församlingen med resurser, med människor. Sen kom en liten bisats som gör både Anders och jag nervösa. Sen sa han också, sen är det upp till er vad ni gör med dem. Och det får en att svettas lite grann. Men ändå, det har verkligen fått se att Gud har varit trofast på det sättet. Vi har fått vara en församling, jag kommer att använda ordet vi ganska mycket, för jag upplever mig fortfarande som en del. Att fått vara en församling som har fått skicka ut så många människor över så stora delar av Finland och Norden och utöver världen. Men alltid fått se hur Gud har varit trofast att komma. Sen är ju inte människor resurser, utan varenda människa som Gud för hit är en unik individ som gäller att vi tar hand om varandra. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig. Herre, tack för att du är så mycket större än oss. Tack för att du ser så mycket längre. Tack för att ditt perspektiv är så mycket vidare än vårt. Herre Jesus, lyft oss nära ditt hjärta. Lyft oss upp och där du finns, så vi också får se lite längre. Förstå lite mer, framför allt vem du är och vad du vill. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. När vi har gått igenom covid-tiden, coronatiden, så har vi ju mötts med maskerna. Och det är lite svårt ibland att känna igen vem är det riktigt jag möter när man ser maskerna. Framförallt, är den personen jag möter glad eller ledsen att möta mig? Det är väldigt svårt att tolka de här minspelarna. Jag ska tala lite grann om ansikte, om vilka bilder du och jag har, och då kanske framförallt om våran gudsbild och våran bild av oss själva. Jag tror att det är något av det absolut mest präglande för en människa, det är vilken bild har jag av mig själv och vilken bild har jag av Gud. Krånglar man till det där, så kommer man att få uppleva en väldigt svår sits och gör kanske också ganska många felval. Innan Anders och jag var pastor och föreståndare här, så hade vi en pastor som heter Kenneth Pettersson. Ni som är lite äldre känner till Kenneth Pettersson. Han var en av mina mentorer, speciellt i början av min tjänst, väldigt, väldigt viktig för mig. När han gick bibelskolan, så hade han en bibelskollärare. Så varje lektion så börjar han med det här uttalandet. Han sa så här: sådan Gud, sådan människa. Sådan Gud, sådan människa. Med andra ord, den bild du har av Gud kommer att prägla vem du blir som människa. Och jag tror det här är ett otroligt sant utlåtande. Problemet med oss människor, det var därför jag också bad i min bön att Gud är större än oss. Det står ju så i början av Bibeln att vi är skapade i Guds avbild. Eller hur? Men jag tror att vi väldigt ofta skapar Gud i vår egen avbild. Eller hur? Vi gör Gud som vi är, eller vi gör Gud enligt de erfarenheter vi har. Och därför kan vi också få väldigt lätt en väldigt skruvad bild av vem Gud är. Men jag tror att Paulus ber det i en av bönerna i Efesebrevet 1. Så ber han så här för församlingen, att vi ska få en rätt kunskap om vem han är. Jag tror det är kanske en av de viktigaste bönerna, någonting som vi kan be över våra egna liv också. Gud, ge mig en rätt förståelse av vem du är, så jag inte skapar dig i min avbild, så du inte blir som jag med de begränsningar som jag har. Magnus Malm är en författare och en god vän till mig. Så han säger så här, och jag tror att jag tenderar att hålla med. Det största behovet i en kristen gemenskap är människor som vet att de är älskade av Gud. Jag tror det är faktiskt sant. Det största behovet vi har i varje gemenskap, i varje kristen gemenskap, i varje församling, det är faktiskt människor som vet att vi är älskade, att de är älskade av Gud. Så kan du säga, men vet inte vi alla det då? Skulle vi riktigt veta det, ursäkta att jag blir lite ärlig, så skulle det se lite annorlunda ut runt omkring oss. Skulle vi riktigt, på riktigt veta det, så skulle någonting hända med våra axlar. De skulle sjunka ner. Någonting skulle hända med våran puls. Den skulle lugna ner sig. Någonting skulle hända också med vårt behov av att visa att vi räcker och duger till. Vi skulle våga slappna av. En gemenskap största behov är av människor som vet att de är älskade av Gud. Han fortsätter att säga så här. Vår gudsbild är den djupaste nyckeln till vårt beteende. Och här Kenneth Petterssons lärare som sa, sådan Gud, sådan människa. Sådan Gud, som din Gud är, så kommer du också att bli. Men är inte Gud alltid densamma? Jo, det är han. Men vår bild av honom kan variera och varierar ganska kraftigt. Därför ber Paulus, jag ber att ni ska få en rätt kunskap. Och vad jag skulle vilja att du ska ta med dig härifrån när det går, kanske inte allt det jag säger, men jag skulle vilja att du ska ta med några bilder, några tankar, så där du får applicera dem på ditt eget liv. Hur är det med min gudsbild? Hur är det med min själ? Vilken Gud har du? Va? En god vän till mig som var på ett samtal om, och den här själavårdaren sa så här att, vad tror du Gud tycker om dig? Och innan min vän hann riktigt tänka efter och ställa till rätta svaret, så sa min vän så här, han är nog lite besviken. Ja. Hur är det med din Gud? Är han lite besviken på dig? Kanske du inte har läst Bibeln riktigt som du borde. Kanske du har slarvat lite med bönen. Va? Eller kanske du inte har varit ett gott vittnesbörd på ditt jobb för Jesus. Hur är det med Gud? När Gud vaknar upp på morgonen, nu sover han ju aldrig. Så det är så. Men när du vaknar upp på morgonen och Gud ser dig, är det så här. Eller det, yay. Va? Hur är den bild av Gud har du? Är han besviken eller lycklig över dig? Håller du med om att vår bild av Gud blir väldigt viktig? Den kommer att forma väldigt, väldigt mycket av det vi är. Jag ska ge dig tre snabba bilder om Guds bilden och sen tre snabba bilder om självbilden. Det blir inte så långrandigt som det kanske låter. Men jag ska ge dig tre bilder från Nya testamentet om Guds bilden. Vi börjar. Vi börjar i första Johannes. Och nu är det ju bara så här att det här lilla fodralet behöver öppnas när man ska läsa den texten i min bibel som blir mindre och mindre. Jag vet inte vad det är för fel med bibeln nu för tiden. Men om man ska läsa den så måste man ta dem här. Jag är förnekelsen fortfarande så jag köper dem från Claes Olsson. men det är nu som det är. I första Johannes brev så skriver Johannes så här. Det här är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Håller du med? Där behöver du inte stor tro, eller hur? Kanske att du är bara ljus, då behöver du ganska stor tro, eller hur? Men att Gud är ljus tror jag ingen av oss har svårt att tro. Att vi föreställer att Gud är ljus, Gud är perfekt, Gud har allting under kontroll. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men så kommer en vers som låter lite märklig. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder så han trofast och rättfärdig så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Här är Johannes ganska klar. Han säger, Gud är ljus, Gud är perfekt, du är en syndare. Hänger du med? Om du säger att du är en syndare, då ljuger du, säger Johannes. Inte jag, utan Johannes säger så. Och de här sakerna, om vi har problem med Guds bild, kommer de här sakerna att bli väldigt problematiska. Gud är perfekt, du är inte. Gud är helig, du är inte. Vad ska du göra då? Jo, då behöver du springa bort, eller hur? Så inte den heliga guden får syn på dig. Så det blir en blöt fläck på golvet. Om du har en rätt gudsbild så kommer de här två sakerna att kunna finnas på samma gång och på samma sida. Gud är fullkomlig, han är ljuset. Så vad ska du göra då när du märker att du är inte fullkomlig utan du har synd i ditt liv? Jo, du ska gå till honom som är det ljuset. Eller hur? Men för att du ska gå till honom som är det ljuset så krävs det att du har en rätt förståelse vem han är och vad han vill med dig. Annars kommer du att springa därifrån. Den andra bilden finns i Johannes. Okej, du fick den här bilden. Vi kan ta den. Det här är också ett Magnus Malm citat. Magnus Malm säger så här. All sanning är en kontaktyta med Gud oavsett hur oanlig den verkar. All sanning är en kontaktyta med Gud oavsett hur oanlig den verkar. Vi kan ta den andra bilden. All lögn är en frånskillnad från Gud oavsett hur anlig den verkar. Det betyder det att den enda kopplingspunkt du har med Gud är i sanningen. Det betyder med andra ord att när det är tufft, när det är jobbigt, när du inte vet om du vill fortsätta tro längre, så är det Gud vill höra av dig. Hänger du med? Gud vill inte att du lägger på happy face och säger åh, det är så härligt att vara kristen när allting annat inom dig säger någonting annat. Utan när det är ju inte bara besvärligt heller. när det är härligt får du säga det också. Men vad Gud vill höra för dig är sanningen, hur det står till med dig. Det är det han längtar efter att få höra. Han vill inte att du målar på din fasad eller snickrar på dina fraser i ditt böneliv eller någonting sånt. Han vill ha den råärliga sanningen för att det blir en kontakt ute med Gud. Äntligen är du ärlig. Äntligen vågar du säga som det är. Jag menar, all relation bygger faktiskt på det här. En relation som bygger på lögnen, den kommer inte att hålla. Sanningen, den är vår enda kontaktyta med Gud. Men för att vi ska våga säga sanningen som den är åt Gud så behöver vi ha en rätt bild av honom, eller hur? Annars kommer det här att vara otroligt skrämmande. Så den andra bilden, den hittar vi, vi ska inte läsa det stället, men Johannes 21 och verserna, du får vänta lite med den bilden så den spoilar min point. Johannes 21, Jesus gick till Getsemane. Petrus, han säger när alla hör på, jag ska aldrig lämna dig. Om alla andra svikar, Jesus, du kan lita på mig, som den gamla sången säger. Va? Ja, det är en gammal sång som säger så här. Ja, du kan lita på mig. Så går den sången. Men, och så ställs Jesus inför rätta. Alla flyr, inklusive Petrus. Petrus inte bara flyr, han förnekar. Jesus går till korset, han uppstår. Och så säger Petrus, vi går och fiskar, som en annan gammal sång går. Vi går och fiskar, vi följer med dig, säger lärjungarna. Och så kommer, när de kommer från den här fisken natten, de hade inte fått någonting. När de kommer på stranden så står Jesus där. Tänk vad mycket det hade funnits att säga. Hur var det nu, Petrus? Va? Har någon gång använt dina ord mot dig? Någonting som du har sagt, någonting som du har lovat, någonting som du har proklamerat, så har du kanske fått tillbaka i ditt ansikte. Så mycket fanns att säga. Så mycket fanns att reda upp. Hur är det nu, Petrus? Av allt det här som kunde ha sagts på stranden den där morgonen, vad är det Jesus säger? Han säger, mina barn, har ni fått någonting att äta? Va? Ja, vi gjorde det här en onsdag kväll på bön och lovsång hemma hos, som det heter, det på onsdag som var på Instagram. Då jag läste det där så då ringer farmor Ingas röst, alltså Fredriks mamma, min svärfars mamma. När man kom in till henne i Sundom så tittar hon alltid på henne så här, hon har flyttat hem till Herren nu, så tittar hon alltid på henne så här, har du fått någon mat? Det var det första. Och så stekte hon de här fantastiska plättarna som var så mycket smör i, så det var som rann på alla sidor. Och så fick man någonting att äta. Jesus, som skulle ha kunnat haft allt annat att säga, att förebrå, han blev lämnad, han blev övergiven av alla. Det enda han bryr sig om. Lärjungarna har varit ute hela natten. Han är ju inte äta någonting. Det är Guds bilden. Det är Guds bilden. När du kommer till Jesus så kommer han aldrig att säga åt dig: ja, det var sannoliken på tiden. Var har du varit och vad har du gjort? Ja. Han kommer aldrig att säga det. Han kommer att säga: hur är läget? Fått någon mat? Och så sätter han sig ner och så äter han med sina lärjungar. Och så äter han med dig. Den sista bilden, vad det gäller Guds bilden, hittar vi i Johannes 4 och 10. I Johannes 4 så kommer det, ni som är gamla bibelläsare vet, i Johannes 4 så är det Jesus som går till Samarien och så sätter han sig vid brunnen, vid Sykar, och så kommer den här kvinnan till honom, och det finns mycket att tala om i den berättelsen. Men en liten stund in i berättelsen så säger Jesus de här orden som jag har sagt med den sista året väldigt, väldigt många gånger. De debatterar liksom att hur ska du liksom få vatten och alla de, ni vet, alla de här sakerna som vi bryr oss om, de här praktiska sakerna, hur ska jag gå liksom, och alla de här andra sakerna som vi har. Så tittar Jesus på henne och så säger han så här: om du bara visste vad Gud har att ge. Om du bara visste. Och det här på något sätt jag har hört, jag vet inte om jag kan ta de orden i min mun, men de här orden har jag hört nästan Jesus viska till mig också. När jag driver omkring med mitt. När jag grejer på, när jag försöker få det gå ihop och jag försöker hitta vägar ut och så vidare i livet. Ni vet, ni lever ju det, så ni känner ju till livet. Så tittar den här kvinnan som miljoner frågor och miljoner grejer i sitt liv och miljoner saker att ställa till rätta. Om du bara visste vad Gud har att ge, då hade du bett honom och han hade gett dig levande vatten. Motbilden till det här finns i Lukas 19 och 41 där någonstans. Så när Jesus gråter över Jerusalem, han ser staden och som alla prisar och templet och hela grejen, så gråter han och säger att om du bara visste var din frid fanns. Men nu fattar du inte, här kommer inte att lämna sten på sten. Om du bara, det är det Jesus säger till dig. Om du bara visste vad jag kan ge åt dig. Det är så långt, vi sa det också på någon onsdag, vi sa så här att när Jesus sträcker ut handen till dig, om du inte tar med någonting annat så tar du med den här bilden. När Jesus sträcker ut handen till dig så är det aldrig så här. Det är aldrig pekfingret, utan det är alltid så här. Har du fått någonting att äta? Hur är det med dina behov? Vad är dina behov? När Jesus möter människor så är det första han säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Bort från den här fördömelsen, från den här på något sätt, allt den här måsten, borden som ju kristen tror kan bli full av, eller hur? Och kristna måsten och borden, det är de värsta av alla måsten och borden som finns. För nu ska du inte behaga Gud, nej, nu ska du inte behaga gumman eller din arbetsgivare eller någon annan. Nu ska du behaga Gud. Tala om prestationsångest. Men om du bara visste vad han har att ge, då sjunker axlarna ner. Vi ska avsluta med självbild. Jag ska ge dig några citat i form av antaganden. Jag påstår ingenting, utan jag ska ge dig några antaganden som du får ta med dig och som du försöker få lite applicera på ditt liv. Hur ser Gud på dig? Är du som min vän som säger: ja, han är nog lite besviken. Han hade nog önskat lite mer. Att du gjorde lite mer. Hur ser Gud på dig? Det första antagandet går så här. Anta att Gud plockar upp ett lerkärl ur världens villavalla och tänder sitt ljus i det. Att det är du. Ur världens villavalla, ur alla kärvor och alla grejer och alla spruckna kärl, så plockar Gud upp ett kärl. Och så tänder han sitt ljus i det. Ja, men det är sprickor och det är hål i hinken och det är allt möjligt liksom. Eftersom det är hans ljus så kommer hans ljus att lysa också genom sprickorna. Eller hur? Också genom ofullkomligheten, också genom det här som du hade, som har gått sönder, det som har brustit. Han plockar ett lerkärl ur världens villavalla och så tänder han sitt ljus i det. Det är så Gud ser på dig. Och det är så jag tror att du och jag behöver se på oss själva. Det andra antagandet. Anta att du inte är ett misslyckat halvfabrikat som först genom lång utbildning och ett lyckat yrkesliv kan förtjäna ditt värde. Tänk vad många karriärer, många trosliv, många människor går i den här riktningen. Bara jag får jobba lite mer, bara jag får anstränga mig lite hårdare, bara jag får göra lite mer, då är jag värd. Anta att du inte ett misslyckat halvfabrikat. Hur många av er har något sådana att göra listor? Hur många av er har någonting som ni borde ha gjort men inte har gjort ännu? Jag kan räcka upp två händer. De är många och de är långa. Att göra listorna definierar inte ditt värde. Inte ens de manliga att göra listorna. För det andra citatet. Eller tredje citatet. Anta att Gud faktiskt har skapat dig exakt till den personen som han tänkte sig. Jag säger inte att du måste tro det, jag säger bara anta. Börja leka med den tanken. Tänk, jag menar du. Med alla dina egenheter. Är det någon här som har en egenhet? Får jag se. Det är lite så här egenhet. Nu är det korkade grejerna som bara är du liksom. Jag vet inte vad det är. Men i alla fall. Men anta att Gud faktiskt skapade dig till exakt den person som han tänkte. Vill han inte arbeta på mig? Ja, vad tror du själv? Va? Finns det inte saker att förändra? Absolut. Men Gud har skapat dig till exakt den person han tänkte sig. Så om Gud tycker att han lyckades med det han gjorde, då behöver du inte tycka att du är misslyckad. Eller hur? Det sista. Anta att du är Guds avbild som återspeglar Gud genom den du är mer än genom det du gör. Anta att det är så. När Gud skapar människan, som det står med i första Mosebok, innan han hade gjort någonting, så sa Gud, det var mycket gott. Niklas Spenså, som är pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm, han brukar tala om de här trädena som Gud skapar i lustgården. Så står de trädena att de var goda att äta av och trevliga att se på. Du vet, vi är vårt effektiva samhälle. Ja, men de skulle vara nyttiga och hälsosamma och de skulle göra det där. De var goda att äta av och trevliga att se på. Så är Gud med dig. Du återspeglar Gud genom den du är. Om du inte lyckas på något sätt landa i det, kommer hela ditt liv att vara en enda jakt. Det här jag ska bli. Va? Det här jag ska uppnå. Visst finns det ambitioner. Visst finns det bra ambitioner. Det finns hälsosamma ambitioner och så vidare. Men grundläggande, när Gud är klar med dig, då är du exakt den du är just nu. Synden, motgångar, tragedier, omständigheter, allt det här har gjort någonting med dig. Det är jag medveten om. Det har gjort också saker och ting med mig. Jag märker det i mitt liv och i min själ. Tala till min själ, sjöng Marien, och det är mycket som behöver talas till våra själ, absolut. Men ändå är det så att när Gud är klar med dig, så är det du han är klar med. För du är skapad exakt i den person som Gud hade tänkt sig. Vi kan le och säga ja och amen, men jag vet själv genom inte jag är inte jag tycker inte att jag är en person med dålig självbild eller dålig självförtroende. Kanske behöver jag fråga Marina som har levt med största delen av mitt liv, men jag tycker inte, men jag vet ju ändå hur mycket drabbad jag är av de här sakerna som jag själv står och predikar. Hur lätt det blir det här. Och det var där jag började. När vi skapar Gud i vår egen avbild, så kommer han att driva alla de här sakerna. Han kommer att driva på fördömelsen. Han kommer att driva på det här, den här prestationen. Han kommer att driva på de här sakerna. Och hela ditt liv blir någonting att försöka visa upp. Istället för att vad som Gud. När Gud presenterar sig, vi ska avsluta här. När Gud presenterar sig, så säger han så här åt Mose. Jag är. Jag är. Inte jag ska bli eller jag strävar efter det här. Utan han kommer till Mose och säger, jag är. Eller ordagrant då, jag är den jag är. Du är skapad till Guds avbild. Och du är den du är. Ja, men inte mycket män. Du är den du är därför att Gud ville ha dig sån. Du förstår, nu talar jag inte om såren, jag talar inte om den förvrängda självbilden kanske som vi ibland går och kämpar med, utan jag talar om vem du är på riktigt. Du är den Gud ville ha dig som. Marina kommer upp. Vi ska avsluta innan Marina sjunger. Ska vi be tillsammans. Om du bara visste. Låt det där ringa lite grann i dina öron när du går hem. Om du bara visste. Du som har gått igenom tuffa vatten. Du som har gått igenom kanske tuffa passager. Kanske i närtid. Om du bara visste. Ja, men vi har så många män och vi är ju experter på, vi vill ju ha svar på alla frågor. Hur tänkte du någon gång? Vi ska alltid ha svar på alla frågor. Och när du som har levt livet en stund, alltså du som är över 10 år typ. Du vet ju att livet består av så många obesvarade frågor. Så många frågor, man frågar och frågar, man får inget svar, inte ens av Gud. Det är min upplevelse. Det är frågor jag frågar Gud kanske nästan hela mitt liv, jag har inte fått något svar än. Sagt jag får heller. Men ändå, om du bara visste vad Gud har att ge, då skulle du komma till honom och han skulle fråga, som Inga, har du fått någon mat? Har du fått någonting att äta? Eller som Jesus säger i Matteus, det 11:e kapitlet, säger Jesus så här, The Message, översättningen. På tal om att ha fått någonting att äta. Är ni trötta? Slitna? Utbrända på försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig. Fly med mig. Så ska ni få tillbaka livet. Jag ska visa er vad man kan få vila ut. Kom med mig. Och var tillsammans med mig. Se hur jag gör det. Eller hur jag lever. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er någonting som är tungt. Eller otympligt. Följ mig. Så ska ni få lära er att leva fritt och lätt. Det är evangelium. Jesus betalar ett oerhört pris för att det här skulle bli en verklighet för dig och mig. Men idag säger han, om du bara visste. Du som tycker det här är ett mindre problem för dig, så säger Jesus ändå, om du bara visste vad Gud har att ge. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är här just nu genom din heliga ande. Herre, du kommer inte med pekfingret, utan du kommer med en utsträckt hand. Herre, jag ber speciellt för den som upplever att kanske till och med livet har misslyckats. Eller åtminstone tron och troslivet har misslyckats. Herre, du kommer med en utsträckt hand och du frågar, har du fått någonting att äta? Hur är det med dig? Har din själ fått någon mat? Är du trött? Är du sliten? Är du trött på alla krav och allt som alla lägger på dig? Kom då tillsammans med mig. För jag kommer inte att lägga någonting som är tungt eller otympligt på dig. Utan du kommer att få lära dig att leva fritt och att leva lätt.